Välkomna till avsnitt 5 av Red Eye After Hours. Vi spelar in idag måndag den 13 juni. Hur är läget, Douglas?
Det är bara bra, själv då?
Jo, men det är fint. Hur var helgen? Vad har du gjort?
Det var faktiskt full sjå. Jag är ju faktiskt med i förbundsstyrelsen för unga aktiesparare. Så vi hade faktiskt strategihelg. Så jag är rätt mosig i hjärnan faktiskt.
Är det kodord för att dricka massa öl?
Nej, det var det inte. Vi tar det faktiskt väldigt lugnt. Vi håller inte på som vissa politiska ungdomsförbund. Själv då?
Men jag har fullt upp. Jag har klättrat lite i helgen och kört bouldering. Det tycker jag är askul. Sen har jag tagit några bärs med en polare. Lekt mamma, pappa, barn med sambon.
Ja, du är ju pappaledig, så det är väl där du ska göra.
Ja, exakt. Men så har jag haft lite familjeliv. Sen har jag spelat lite också. Jag har spelat Songs of Conquest som Embracer Coffee Stain publisher för. Det är lite så här Heroes of Might and Magic 3 som jag har barndomsminnen av, när man satt och drack typ Jolt Cola till 3 på natten för att sen vakna typ 8 på morgonen och äta någon kanelgiffel till frukost och fortsätta spela sen.
Ja, men det är inte Embracer vi ska prata om idag. Idag har vi 2 case. Hexatronic Fortnox, som vår eminente analytiker nere i Göteborg kommer dra för oss, Fredrik Nilsson på länk. Och sen kommer vi update på Thunderful och Media Games Invest. Vad är dina förväntningar?
Att det ska bli jävligt grymt. Men jag vet inte, jag är taggad på att höra lite mer om Hexatronic och Fortnox. Jag kan ganska mycket om Fortnox, men Hexatronic är faktiskt ett case. Jag vet om vad de gör, men jag har faktiskt inte superbra koll på dem. Eller hade inte bra koll på dem förrän jag läste på inför avsnittet då.
Ja, och du har ju gjort initieringarna på Thunderful och Media Games Invest.
Exakt, Victor är ju... Han täcker ju egna bolag, men han täcker också dem medan jag är på pappaledighet. Så jag får väl tillbaka dem förhoppningsvis när jag kommer tillbaks. Sen innan vi hoppar in i avsnittet, vi bara passa på att tacka för all respons vi har fått. Vi har fått in flera mejl och folk som har DMat och även bara skrivit på Twitter om faktiskt bara positiva grejer, fast jag har bönat och bett på mina knän om att de ska ge oss någon konstruktiv feedback och säga något negativt. Men det har jag faktiskt inte fått höra än
så länge. Nej, och jag vet inte om det är folk som är rädda för det eller om det är så bra verkligen som de säger. Men vi tar jättegärna emot feedback på både liksom vilket typ av innehåll vi ska ha, vad vi ska tänka på framåt, om det är någon sorts feature eller någonting. Länk på avsnittet, vad som helst. Inte på våra dialekter, för det kan vi inte göra någonting åt. så att sådär. Men tack verkligen för den fina feedback vi har fått hittills, och vi hoppas den blir bara bättre och bättre framåt.
Verkligen. Men ska vi passa på att bjuda in Fredrik?
Det ska vi göra. Ja, men då får vi välkomna Fredrik Nilsson som sitter på länk från Göteborg. Välkommen, Fredrik.
Tackar, tackar.
Ja, och vi ska ju prata om 2 bolag du täcker. Båda är med i World Topics. Jag tänkte att vi börjar med Hexatronic. Skulle du kunna dra liksom hisspitchen på det?
Absolut, det kan jag göra. De tillhandahåller alltså passiv fiberutrustning, och det är väl i grunden mer eller mindre commodities kan man säga. Men det som gör Hexatronic lite unikt är att de har paketerat det här. De tillverkar det allra mesta in-house. De har även utbildningar som gör det att de får ett ganska konkurrenskraftigt totalt erbjudande som väldigt få konkurrenter kan matcha. Och det som är lite unikt är att de har en lättinstallerad lösning där man blåser fibern. Och eftersom att ungefär 15% av kostnaderna kommer från material och resterande 85 cirka då avser kostnad för att installera grejerna, samtidigt som det också är brist på installatörer i de viktiga marknaderna, så blir det väldigt viktigt att man kan göra det här på ett smidigt och enkelt sätt. Så att där sticker de ut snarare än att man kanske har de allra billigaste produkterna i alla lägen.
Och nu var inne på att det är en commodity-marknad. Vad menar du med det?
Ja, men till exempel då fibern i sig, den är ju inte särskilt liksom unik teknik för att ta fram fiber eller så och göra de produkterna, fiberkabeln. Likaså när det gäller dukt som egentligen är plaströr, så det är liksom inte några patent eller något unikt kopplat kring det egentligen, utan det är liksom ganska basic som man kan göra i en i vilken fabrik som helst och köpa in den teknik som krävs för att producera det. Så att liksom bara sälja de produkterna i sig, där kanske det är svårt att tjäna så där jättemycket pengar. Utan det är snarare då att man erbjuder en paketering där man tar ett helhetsansvar som lockar då operatörer och nätägare att jobba med Hexatronic. Och typiskt sett kan det vara lite mindre aktörer eller aktörer som inte själva kanske har så stora kunskaper kring fiber. Det kan vara gas eller elnätsbolag till exempel som kanske har infrastruktur i en stad i Tyskland exempelvis och som nu då även vill erbjuda fiber i den här staden. Men man kanske inte har så mycket personal som är jätteduktiga på fiber internt. Då är Hexatronic en bra partner som kan utbilda och ta ett helhetsansvar.
Och vad är liksom bulken av det de säljer och tillverkar? Är det fiberoptikkablar då? Eller?
Ja, det är passiv fiberutrustning och den stora, förmodligen största delen, de har ju ingen revenue breakdown på produkter, men inkapslad fiber helt enkelt. Och det gör man ju då i sin fabrik i Hudiksvall som man köpte av Ericsson för cirka 10 år sedan. Mm. Utöver det så har man ju också dukt. Och det är allt från mikrodukt till lite större dukt och det är i princip plaströr. Man lägger alltså de här fiberkablarna i plaströr.
Är det för att skydda det, antar jag?
Precis, och sen läggs det i sin tur i ännu större plaströr. Och sen bygger man väg eller järnväg, lägger man också de här plaströren typiskt sett. Så att man har även lite försäljning kopplat till andra segment därigenom också. Även lite jordbruk faktiskt, det är ett förvärv man gjorde i Nederländerna här tidigare, i fjol var det. Och sen även konnektivitetslösningar och boxar. Det handlar alltså om när man kopplar in då fastigheter på den här fibern. Mm. Man gjorde även ett förvärv i USA där man köpte ett bolag som håller på med konnektivitetslösningar till datacenter. Så att idag så är man har ganska mycket grejer som relaterar till fiber. Även sjökabel, industriella applikationer. Så att det är ganska brett, även om bulken då fortsatt är fiber till hemmet och kablar, dukt och konnektivitet till det då.
Mm, och då, när man kollar på det här utifrån då, så kollar man, värderingen är ganska hög, men de växer ju väldigt snabbt. Vi kommer gå in på både värderingen och kanske hur de har växt här lite senare. Men det som kan skrämma en investerare är ju då delvis att FTTH, alltså Fiber to the Home, inte kan växa hur länge som helst. Det kommer bli mättat någon gång. Och dessutom så liksom plaströr är ju verkligen en commodity och inkapsling av fiberoptik bör också kunna göras av en annan spelare och så kommer det in och bli prispress. Hur ser vi på det här?
Det är klart att det finns sådana risker och det är väl någonting jag tycker också ledningen är öppna med, att de här produkterna i sig är liksom kanske ingenting unikt, utan det handlar om att man har en lösning där man blåser fibern som är väldigt lätt och snabb att installera. Och med tanke på då att ungefär 85% av kostnaderna till ett fiberprojekt kommer från installation och ungefär 15% är kopplat till materialet, så är det viktigt att kunna göra det här smidigt och snabbt. Och det är också brist på installatörer. Det är mycket det som håller tillbaka utbyggnaden i UK och Tyskland då exempelvis.
Men i och med att det är en commodity då, har man någon konkurrensfördel som Hexatronic i form av economies of scale som man ändå kan ha, eller någon annan fördel?
Eller bara, är det så tråkigt så att ingen vill göra det här?
Nej, men det finns en hel del konkurrenter. Rimligen så har man ganska bra skalbarhet i fabriken i Hudiksvall som ju gör fiberinkapslingen för alla marknader egentligen. Mm. När det gäller dukten så den är väldigt dyr att frakta. Alltså fraktvärdet per liksom enhet, volym eller så, är ganska lågt, så att det lönar sig inte att köra runt det för mycket. Så att där blir det ju ganska, ja, någon slags lokal monopol nästan då, på sätt och vis. Så att där har man flera fabriker i USA, flera fabriker i Europa för att täcka in det här. Men det viktigaste, det är ju att man erbjuder en helhet som gör att man har då en lättinstallerad lösning och att man också har utbildning, mycket kunskap, ett helhetserbjudande som de flesta konkurrenter saknar. Det kan vara en del distributörer i Europa som erbjuder allting, men då plockar ju de in lösningar från olika aktörer och har kanske inte riktigt samma koll på hela kedjan då som Hexatronic har.
Okej, men då har vi angripit ena delen av frågan, och om den andra delen av frågan då, med hur länge kan det här förväntas växa? Är det liksom boom and bust som vi har pratat om förut, eller hur länge kan fibermarknaden växa och hur ser det ut i våra prognoser eller marknadsprognoserna som du kollar på?
Ja, tittar vi på Sverige då så var det väl en topp ungefär 2017 och sen dess har väl marknaden tappat en 25-30% någonting. Sen ska man säga det att ungefär hälften, kanske till och med lite drygt det, av Hexatronics försäljning i Sverige just nu är relaterat fiber till hemmet expansion. Så att det finns fortfarande en marknad, men den är ju inte lika stark som den var 2017. Och tittar vi då på USA, Tyskland, Storbritannien som är de marknader där man fokuserar nu, så är ju fiberpenetrationen mycket lägre. Man kan mäta den på lite olika sätt. Men om vi tittar då på antalet subscribers, som är det måttet Hexatronic tycker är viktigast, så ligger det på någonstans 6% i Storbritannien och Tyskland. Det kom nya siffror här för några veckor sedan. Och någonstans kring 20% i USA, medan Sverige ligger kring 70% ungefär. Så att det finns ju väldigt mycket att göra på de här marknaderna. Och det kommer förmodligen ta åtminstone 10 år. Det finns väl en del mål och sådär som hoppas att det ska gå lite fortare, men i Sverige har vi inte varit i närheten av att nå våra mål, och pratar man med ledningen så tycker de också att det känns väldigt optimistiskt, de här målen som finns, till exempel då i Storbritannien. Så att jag tror att åtminstone 10 år, det får man nog räkna med.
Om man då tittar liksom på konkurrerande teknik på det här, är 5G någonting som skulle kunna stoppa upp, vad ska man säga, Hexatronics bransch med fiberläggning?
Det skulle jag inte säga. Det kan nog äta kanske lite marknad på sätt och vis. Men 5G, nu är jag ingen expert på det området, men som jag förstår det så ska du ha hög hastighet, låg latency, vilket ju är det du vill ha. Ska du gamea eller ha videointervjuer eller ja, teamsmöten eller vad du kan vara, så är det väldigt viktigt att ha det. Och vad jag förstår då så kräver det att de här basstationerna för 5G sitter väldigt tätt, och de i sin tur måste vara uppkopplade med fiber, så att det behövs byggas fiber även om vi satsar på 5G. Mm. Däremot så kanske man går miste om den här sista biten, inkoppling in till varje hus med konnektivitet och den biten. Så att det är klart att det kommer nog äta lite marknad, men 5G driver ju i sig också fiberutbyggnaden. Alltså ingen 5G utan fiber. Så skulle man kunna säga i alla fall.
Mm. Ja, och jag kan ju tänka mig att det är till och med jobbigare att installera fiber i ett existerande hus. Kan det vara rätt skönt att bara dra den till en 5G-antenn som står uppe på taket istället, så har alla uppkopplingen då.
Så kan det nog vara, men det är ju inte så bra för Hexatronic. De vill ju gärna göra det där sista, eller att kunden ska göra det så att de får sålt mer grejer.
Mm. Ja. Och tror du att det är högre marginaler på just den delen för att den är krångligare, eller vad tror du finns där i, om man ska säga, affärsmodellen?
Svårt att säga, men jag vet att de brukar påtala att just när det gäller last mile, den här sista biten, att de har ett särskilt starkt erbjudande där. Så att det vore väl kanske inte helt bra, men ja, det ligger ju ändå en bit fram vad jag förstår, så det är inte riktigt så att de är i paritet med en trådad lösning i dagsläget i alla fall, utan de här mer avancerade 5G-applikationerna ligger ändå några år fram, samtidigt som det också kan väntas driva på en mer allmän utbyggnad. Så att, ja, jag ser väl kanske inte det som något stort hot faktiskt.
Ja, och du var ju inne på marknaderna där. Storbritannien, USA kommer väl driva tillväxt i alla fall många år. Jag har bott i USA, jag vet att de ligger väldigt efter när det kommer till fiberutrullning, och det ska ju stöttas av stora infrastruktursatsningar och pengar från staten. Kan du prata lite om det? För det är väl ganska stora projekt.
Ja, men det stämmer. Det är så kallade Biden Infrastructure Deal eller Plan eller vad det nu heter, och där avsätts ju en ganska hygglig summa till fiber. Och det är ju något man vill stärka upp, och det gäller ju egentligen alla de här tre stora marknaderna där man är aktiv, Tyskland, Storbritannien och USA, att man såg ju under corona inte minst, och hemarbete och hemskolning och allt sånt där, att det är viktigt för konkurrenskraften att ha ett välutbyggt fibernät som är snabbt och stabilt. Så att det är känslan, tycker jag, man får, att det är många länder som ser att det här är viktigt, det här är någonting vi måste satsa på.
Alltså corona accelererade liksom det och gjorde det kanske tydligare att fan, om alla ska sitta med Zoom-lektioner i skolan, så behöver man bra uppkoppling.
Ja, men precis. Mm. Att det är liksom inte någonting som är upp till varje konsument, utan det finns också ett intresse för regeringar och länder att se till att det här kommer på plats. Mm. Och om vi tittar just på den här Biden-dealen då i USA, så förutom fiber så är det en hel del järnvägar, vägar och annat som ska byggas, där man alltid då lägger dukt bredvid. Och Hexatronic har ett väldigt starkt erbjudande för dukt just i USA. Mm. Så att där finns det potential att sälja även till de vertikalerna här framöver i högre omfattning.
Och hur ser deras försäljning ut? Har de en egen säljorganisation eller har de externa aktörer de jobbar med, eller sker det organiskt att folk hör av sig till dem?
Ja, med tanke på att man har då ett helhetserbjudande, ett systemerbjudande, så är det i huvudsak att man jobbar direkt med kunden.
Råvarukostnader och transport är ju på tapeten nu, av uppenbarliga skäl då. De har ju ökat ganska kraftigt. Och Hexatronic, du nämnde det där med dukt, att det är en transport, en stor del av kostnaden. Hur påverkas de av rådande läge och hur ser du på det här?
Ja, men de har påverkats av det. Det har de varit ganska tydliga med. De har tappat ungefär 1-2 procentenheter på bruttomarginalen och det slår ju rätt ner på EBITDA. Men trots det har man lyckats öka sin marginal och den låg ungefär på 13% här i senaste kvartalet, vilket är en hög nivå jämfört med historiken. Och man har ju börjat lyfta över prisökningar på kund och intrycket är att man har lyckats bra med det. Däremot har priserna liksom fortsatt öka på både frakt och material, så att hittills har man liksom inte riktigt fått betalt för det där. Men ledningen är övertygade om att man ska kunna kompensera för det där på sikt. Och vi tror väl också att man kommer kunna göra det, eftersom att det här är ju lika för alla. Och de här investeringarna i fiber, det är ju ingenting man ser särskilt lättvindigt på, utan har man beslutat sig för att bygga det, så tror jag att man inte är så där jätteprisskänslig för de här grejerna faktiskt. Så att jag tror att förutsättningarna för det är ganska så goda.
Ja, det beror på lite vad konkurrenter gör sådär och hur bra price power man kan ha när det är en commodity. Men det som du säger, de tar ju ändå ett helhetsansvar och sådär. Så att det kanske är en preferred supplier ändå.
Nej, men exakt. Skulle konkurrenterna välja att ta den här kostnadsökningen själva, så är det klart att då blir det ju förmodligen svårt. Men så vitt jag vet finns det inga indikationer på det i nuläget.
Men, och kan man säga något om marknadsandel? Har du något hum om det? För är det fragmenterad marknad?
Jag kan tänka mig också är väldigt svårt att få en sammanställning på den här marknaden. Liksom.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig också.
Så är det absolut. I USA då så är ju marknadsandelen fortsatt blygsam. Vi talar om ett fåtal procent kanske. Medan man i UK och Tyskland, där kanske det snarare är en 10-15 någonstans, det är osäkert. I Sverige kanske man låg liksom någonstans på en 40% gissningsvis på toppen, men det är osäkra siffror. Det man kan konstatera är att den är väldigt låg i USA och betydligt högre än så i Tyskland och Storbritannien i alla fall.
Men konsolideras den här marknaden? För jag vet att du nämnde förvärv, Hexatronic, de har väl en fabrik i South Carolina nu, de har väl gjort något förvärv, någon duktfabrik va? Hur mycket förvärv gör man och har de varit duktiga kapitalallokerare om man kollar historiskt och hur det har fallit ut?
Det tycker jag. Just South Carolina, där fanns det ingen duktfabrik att förvärva, så där har man faktiskt håller på att bygga en. Men du har ju helt rätt i att man har gjort förvärv både då i den tyskspråkiga regionen och i Nederländerna av duktfabriker här ganska nyligen. Och man har varit duktiga kapitalallokerare, tycker jag. Och mycket av det som idag i Hexatronic har ju förvärvats in. Nu till exempel då den här fabriken man köpte av Ericsson i Hudiksvall, som ju är själva basen i bolaget. Den har ju varit med nu i förvisso ungefär 10 år. Men vi ska inte heller glömma Blue Diamond i USA, som ju håller på med dukt. Och det är de indikationer vi har fått där, även om det inte är någon särredovisning, är ju att det bolaget har utvecklats mycket väl. Och det var ju och är fortfarande en ganska betydande del av den amerikanska verksamheten, som ju som helhet också utvecklas väldigt väl. Så att där tycker jag att de har varit väldigt duktiga. Och det är väl också någonting som jag tror har gjort att man har fått en värdering som är lite högre, trots att de underliggande marknaderna kanske inte har alla de där kriterierna som man kanske normalt sett vill ha hos ett högvärderat bolag.
Mm. Och nu när du är liksom inne på värdering, ditt base case ligger ju runt vad de värderas till idag. Vad är det som ska ske för att liksom det här takta på? För du har ändå rätt höga tillväxtestimat framåt. Vad är det som skulle göra att du skulle höja base case till exempel?
Ja, dels så skulle det ju kunna vara att det går ännu snabbare med expansionen i de här tre nyckelmarknaderna. Mm. Man skulle också kunna tänka sig att man får ännu bättre skalbarhet. Vi vet ju att de nu ligger och producerar nära max i ett ganska stort antal fabriker, så att ytterligare tillväxt kommer kräva mer investeringar om man inte vill köpa från tredje part, men lönsamheten på det är inte så rolig så det undviker man helst. Så att det är lite osäkert. Vi tror ju att man kan nå marginaler på någonstans 15% på EBITDA då på lite sikt, och det finns ju ändå en viss skalbarhet i att du har samma fabrik och kan bygga ut flera linor. Men där, liksom, det finns potential för kanske lite ytterligare där, det är inte omöjligt. Mm. Men det som kanske håller tillbaka vårt base case framför allt, för att tittar man då på multiplarna kontra den tillväxt man har idag, så ser det ju tämligen billigt ut. Det är just vad händer när de här tre marknaderna har byggt ut sin fiber i samma omfattning som vi har gjort i Sverige idag. Visst, det finns en hel del annat att jobba med, datacenter, sjökabel, industriella applikationer. Stomnätet som vi rustar upp i Sverige nu exempelvis. Så att det finns annat att göra, men det är klart att tillväxten kommer förmodligen vara negativ ett par år där någonstans. Marginalerna kommer förmodligen komma ner lite grann åtminstone. Så att det är väl framförallt det som gör att vår värdering är lite mer försiktig kanske än vad man kan se på annat håll.
Ja, men om vi pratar om multiplar och tillväxt, vad ligger multiplarna på nu och vad är liksom den tillväxten vi ser framåt?
Ja, vi ser ju att de kan växa med 20% åtminstone 3 år till, och att man där kanske någonstans börjar då takta på en hög nivå. Och bolaget handlas ju idag då på en multipel kring 17 gånger EBITDA på nästa år, vilket ju relativt andra bolag med den här tillväxten ändå får sägas vara ganska så lågt skulle jag säga.
Mm. Intressant. Vi ska gå över till nästa bolag som du täcker, som också är i Topics, Fortnox. Jag tror det är ett bolag som många känner igen. Det är ett ERP-systembolag. De har varit stor andel här i Sverige. Skulle du kunna dra liksom intro, eller så man får lite mer förståelse vad Fortnox gör?
Absolut. De gör ju då ett antal olika moduler för ekonomihantering för små och medelstora företag. Största produkten är ju högst sannolikt då bokföring, men man har även fakturering, lön, lager och lite annat relaterat då till vad en småföretagare kan behöva för system för sin administration. Och man har ju då ungefär 450 000 kunder, vilket är ju en dryg tredjedel av alla små och medelstora företag i Sverige. Och där är man klart störst, även om Visma med diverse förvärv också är ganska så stora. Men där har ju de då ett antal olika system som de jobbar med parallellt.
Ja, och nu pratar liksom, de har ju nästan 33% av marknaden. Hur mycket mer tror du att de kommer växa och ta marknadsandelar här i Sverige?
Jag tror att de kommer kunna växa på med en 50-60 000 nya kunder per år, åtminstone en 3 år till. Man har ju också ett mål då på att 2025 ska man nå 700 000 kunder. Jag är väl lite mer försiktig och räknar med 650, lite drygt, 1000 kunder då 2025. Så att någonstans där börjar väl marknaden bli mättad rimligen. Sen ska väl sägas också att när jag följde det här bolaget 2016, då trodde man att marknaden skulle nog vara mättad 2020. Så att det finns en tendens att det här mognadsdatumet har flyttats fram lite hela tiden. Så att vi får väl se om det blir så ytterligare en gång.
Mm. Många som jag har sagt eller sett pratat om caset, så handlar ju caset också. För många är oroliga över tillväxttakten i liksom antalet subscribers eller användare. Men att det är framförallt average revenue per customer som är liksom bullcaset, eller om man ska säga att det kan ändå fortsätta, att man har väldigt bra pricing power. Och kan du berätta lite om det, den dynamiken och hur Fortnox jobbar där och hur affärsmodellen ser ut?
Ja, men det är precis som du säger. Det finns ju ett obegränsat antal företagare i Sverige och där har man en ganska stor del. Däremot har man en snittintäkt nu på knappt 200 kronor per månad och kund, och där finns det ju betydligt större potential än så.
Ja, det är vad man betalar för Netflix ungefär, och då är inte ens vi företagare, liksom, var vi privatpersoner.
Ja, men precis. Och som du säger, så mycket av det vi gillar med det här caset, det är ju att man har switching costs, inte för att det kanske är jättesvårt att byta till ett annat system om man nu skulle vilja. Men prisskillnaden mellan olika alternativ, den är typiskt sett väldigt liten. Inte så att Fortnox nödvändigtvis är dyrare heller, utan kanske snarare billigare till och med. Och framförallt så är vår bild att entreprenörer, de fokuserar hellre på annat än att kanske spara 30 kronor i månaden. Det handlar om att driva affärer och göra en massa annat än att se till att man har det absolut mest optimala affärssystemet.
Ja, och jag som har jobbat med redovisning och också controlling, så vet man ju liksom byta ekonomisystem, det är det värsta man vet. Ett, du kommer sitta med två system samtidigt. Tre, du ska lära upp de här, vilket oftast på så här små bolag är kanske någon som har suttit där väldigt länge och har byggt andra processer som är verkligen baserat på det. Då måste man ju liksom bryta upp helt nya processer. Så det, där känner jag igen switching-kosten. Kan verkligen kosta huvudvärk.
Ja, precis. Din switching-kost i form av huvudvärk, snarare kanske pengar framförallt, för det är fortfarande en billig service. Och där har man ju både potential för pricing power, att dels öka liksom den, priset på befintliga tjänster, men även upselling och sälja på nuvarande kunder fler moduler också. Eller hur skulle du beskriva den möjligheten, Fredrik?
Ja, men verkligen. Man snittar väl idag kanske någonstans 2,5 modul per kund, tror vi. Och med tanke på att en modul i snitt kostar ungefär 109 kronor kan det verka lite konstigt. Men man ska komma ihåg att när Fortnox var ett litet bolag så skaffar man sig avtal med Aspia, KPMG och andra stora aktörer där man då gav ganska så kraftiga rabatter. Och det är väldigt vanligt att man gör det när man säljer mjukvara i väldigt stor omfattning, så att säga, särskilt då i en tidig fas när det var väldigt viktigt för dem att få in de här stora aktörerna som ju förmodligen har hjälpt till att göra Fortnox ledande idag då. Men man har ju ett, ja, åtminstone 10-tal moduler bara, som ju kostar, ja, från 109, och det finns några undantag och uppåt. Dessutom så finns det också finansvertikalen, där ju snittintäkten per kund inom vissa tjänster är flera tusen i månaden, men där kanske bara några promille använder de här tjänsterna idag. Så att kan man få upp den användningen, så finns det väldigt stor potential där framåt. Och i ett bull case så skulle man ju kunna tänka sig liksom någonstans 1000 kronor per månad per kund. Det är inte omöjligt om man är positivt lagd och tror att Fortnox kommer göra det här bra.
Och det är intressant att gå in på hur man samarbetar med, vad ska man säga, redovisningsbyråerna. För att när jag tittar på Fortnox, det är så här att kolla på, jämför dem med olika bokföringssystem, så är det inte så att de är 10 gånger bättre. Och skillnaderna i bokföringssystem är inte stora. Det är oftast väldigt standardiserat hur du gör saker. Men för min del, när jag tittar på Fortnox, då verkar det som deras största fördel är den här relationen med redovisningsbyråerna. Ska du kunna gå in lite på hur viktig den är för att, ett, hålla kvar kunderna, men två, för att växa?
Ja, men jag tror till en början så var de här avtalen med de riktigt stora byråerna väldigt viktig. Mm. Som ett ungt SaaS-bolag så är det väldigt dyrt att plocka in kunder. Och att man då kunde få in ganska stora volymer till en väldigt låg kostnad, även om man fick ge rabatt då, det tror jag är väldigt viktigt. Sen idag så har man ju ett brett samarbete med väldigt många olika redovisningsbyråer i olika storlek. Och det var, den här siffran är nog något år gammal, men att man pratar om att en 15 000 personer arbetar med Fortnox mjukvara i Sverige. Mm. Så att, och det är en väldigt viktig grej, just att man kan anskaffa kunder på ett kostnadseffektivt sätt i SaaS-bolag, med tanke på att intäkterna kommer över tid, kostnaderna de kommer direkt. Så att ska man kunna växa under lönsamhet, vilket Fortnox har gjort under väldigt många år, så är ju en förutsättning att man kan växa till en låg kostnad. Och där spelar ju byråerna en väldigt stor roll. Mm. Och sen inte minst också när det gäller då kunskap om det här systemet. Många entreprenörer vill kanske inte hålla på med det här själva. Att det då är ett system som väldigt många som jobbar med redovisning professionellt redan kan, det hjälper ju såklart till också. Mm.
Ja, men det är det som är så intressant när vi pratar om mjuka aspekten av vallgraven här, för det är det switching cost liksom, att lära sig något nytt och så, men det blir ju på något sätt nätverkseffekter också. För ju fler företagare som använder det och sen revisionsbyråer som använder det, då blir ju produkten på något sätt starkare, för det blir liksom ett flywheel där. Och sen tillämpar ju Fortnox också det här som Nick Sleep har pratat om, som kommer på tapeten nu, som Costco och Amazon kör, scale economy shared, att man skulle kunna höja priserna men man behöver inte göra det, och då kan man använda sin skala eller sin massa för att erbjuda billig mjukvara för att få in ännu fler kunder, för att sen i slutändan börja höja liksom priserna när man väl har typ tagit över hela kakan i princip. Så det finns ju väldigt mycket kvalitativa aspekter i det här bolaget.
Mm. Och just det här med att de jobbar ju väldigt nära byråerna. Jag har ju kollat på någon presentation för lite länge sedan. Det var ju typ att de har utvecklat en egen modul för byråerna för att liksom ha koll på både tidsdebitering och lite sådär. Hur viktigt tycker du att det är?
Ja, det är också viktigt. Dels är det ju intäkter. Mm. Men det kanske allra viktigaste är ju just att det knyter an byråerna till Fortnox, får byråerna att jobba med det. Se till att det är enkelt och smidigt för byråerna att jobba med Fortnox. Så att man därigenom ser till att byråns kunder jobbar med Fortnox.
Mm.
Så att det är ju en viktig del av samarbetet med byråerna. Att byråerna, det måste vara någonting i det för dem också. Och inte bara då kickbacks, utan kanske framförallt att de kan jobba mer effektivt. Hantera fler kunder, bli mer konkurrenskraftiga själva.
Mm. Ja, och du var inne på den här finansdelen. I och med att jag tycker fintech så tycker jag är jätteintressant. De har ju förvärvat ett bolag som heter Capcito. Och du var lite inne på att hur det här skulle kunna öka ARPU:n, liksom intäkten per användare, väldigt mycket. Skulle du kunna gå in på vad är det för tjänster de säljer där?
Dels är det ju factoring då, där du pengar för fakturor. Man får betalt direkt helt enkelt. Man behöver inte vänta på kunden, utan Fortnox går då in och betalar till den här kunden. Och då kan man fråga sig, vad har Fortnox för fördelar här? För det är ju en ganska crowded marknad. Det tycker man ser till och med tv-reklam för det ibland, va?
Mm.
Men det är ju all data de har. För jag menar, tänk, de har en tredjedel, ungefär lite drygt, av alla småföretagare som kunder. Säg att du har en kund som vill nyttja factoring, då kanske du har bokföringen även till den kundens kund och kanske dens kund i sin tur. Och så kanske du har så för, säg då, 30% av den kundens kunder. Ja, då har du ett väldigt bra underlag för hur god betalningsförmåga kundens kund egentligen har. Vilket gör att, åtminstone i teorin, så borde de kunna ge ut betydligt mer konkurrenskraftiga erbjudanden kontra konkurrenter då. Och det finns ju ingen som är i närheten av den datan på småföretagarnivå egentligen som de har, med den uppdateringsfrekvensen och den detaljnivån.
Mm. Ja, det skulle ju bara vara någon bank jag gör också, men de verkar ändå alldeles för efter, för de måste ju ha hjälp av fintechen då. Och när man går in och kollar på, du pratar om factoring, Capcito fokuserar ju också på företagslån, vilket jag tänker att det skulle kunna öka ARPU:n extremt mycket, för det kan ju vara liksom en fee på företaget, eller på, vad ska man säga, lånebeloppet. Är det det som ska driva mest till det här, att det kanske blir 1000 kronor per ARPU, eller är det factoring också?
Ja, det återstår väl lite att se. Potentialen finns ju hos dem båda. Hittills är det ju framförallt factoring man har jobbat med. Men det är klart, med förvärvet av Capcito så finns ju alla möjligheter att satsa ännu mer på företagsutlåning. Jag tror väl att man kommer att erbjuda både och, testa sig fram lite grann. Vad föredrar våra kunder att jobba med? Jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra, utan att man kan ha båda erbjudanden, och den här datan man har tillgång till är ju relevant och viktig i båda fallen egentligen.
Och om vi tar och kollar på styrelse och ledning och sådär då. Hur duktiga tycker du de har varit på kapitalallokering historiskt sett? Alltså, jag menar, de har ju en lång reinvestment rate i grundbusinessen. Så de har väl gjort förvärv, delvis kapacit. De har gjort fler förvärv om jag inte missminner mig. Kan du prata lite om deras kapitalallokeringsförmåga och hur den har varit historiskt?
Mm. Ser vi till förvärv så har man ju historiskt sett inte gjort så där många förvärv om vi bortser från de senaste 2 åren egentligen. Och där är det väl lite tidigt att utvärdera det kan jag tycka. Sen så generellt sett så tycker jag att möjligen med undantag offerta som jag tycker det är lite upp till bevis för att se hur det går. Mm. Tycker jag att det har varit saker som kompletterar den övriga businessen på ett väldigt bra sätt. Capsito fick man betala en ganska hög multipel för visso, men det är också ett snabbväxande bolag som kompletterar väldigt väl. Och i övrigt har man ju plockat in egentligen samarbeten där man också har köpt in sig i saker som är relaterat Fortnox nuvarande system. Till exempel årsredovisning och sånt där. Där du liksom kan plocka in en bra mjukvara som idag lever en ganska undanskymd roll, men i Fortnox system med 450 000 kunder så finns det ett väldigt stort värde av det.
Mm.
Och det tycker jag är bra för det kostar dem inte så mycket samtidigt som potentialen är väldigt stor. Så att den typen av förvärv tycker jag väl kanske är det allra mest det bästa ur ett kapitalallokeringsperspektiv. Sen, som sagt, lite upp till bevis hur det går för dem, det vet vi inte än. Men rent utifrån hur det ser ut från den första början i alla fall så tycker jag att det är kanske de mest intressanta ur det perspektivet. Och sen har de ju haft en fantastisk kapitalallokering organiskt. De investeringar man har gjort har ju betalat av sig väldigt väl.
Mm.
Och jag gillar att man fokuserar på Sverige och fokuserar på de konkurrensfördelar man har i form av mycket kunder, data, ett stort antal integrationer, redovisningsbyråerna och att man jobbar vidare med det.
Mm.
För jag menar, i Norge, vad har man för någonting av de fördelarna där? Ja, kanske ett fåtal, men inte alls i den omfattningen som man har i Sverige.
Mm. Mm. Och hur ser insiderägandet ut här?
Styrelseordförande Olof Hallerup äger 20% drygt, största ägare.
Mm.
I övrigt är det tyvärr lite klent.
Okej.
Okay. Det är CFO äger en, ja det är inte så mycket i procent men det är ändå en hygglig slant.
Och du var ju lite inne på det här med att de inte ska expandera utanför Sverige. De har ju spinnit av Briox vilket är deras utomlandssatsning. Tror du att det finns många investerare som fortfarande tror att de här ska gå utanför Sverige?
Det tror jag och det är väl ingenting de heller har sagt att de inte ska göra.
Mm.
De har inte så mycket att göra med Briox längre. Ingenting alls vad jag vet faktiskt. Så att det är ingenting de utesluter och jag tror att det finns många som hoppas på det. Och så kan också ske, men jag tycker ju mer om att de fortsätter som de gör nu.
Mm.
Det här, de har 450 000 kunder. Det här 50 kronor till i genomsnitt intäkt per kund spelar väldigt stor roll. Det är klart att förr eller senare så kommer tillväxten från nya kunder att bli väldigt blygsam. Men du har fortfarande den här potentialen på snittintäktssidan. Och man ska komma ihåg också att även om Sverige var en ganska tidig marknad här så de andra marknaderna har också mognat. Det finns andra spelare på de flesta marknader som är intressanta. Så att det är heller kanske inte helt lätt att komma och slå sig in där nu när konkurrensen är tuffare relativt vad det var i Sverige när de började växa till sig för 10-15 år sedan.
Mm. Och du är lite inne på det här, men om vi kollar på konkurrensen på den svenska marknaden. Boku har ju blivit uppköpta till exempel. Det finns Björn Lundén, det finns Visma som köpte Boku. Hur ser du på den konkurrensbilden?
Ja, men det är ju framförallt Visma då som har köpt Boku då, som ni var inne på, som väl var åtminstone givet att man kan lita på de siffror som de publicerade självmant såg ut att växa ganska bra i betalande kunder strax innan de blev uppköpta av Visma. Dessförinnan så var det väl lite oklart hur många av deras kunder som faktiskt betalade. Även om det var ett imponerande antal kunder så var det väl viss osäkerhet där kring det. Så att det såg ut som att de hade ganska bra momentum. Och vad jag vet så ska väl ledningen där driva vidare bolaget åtminstone något år. För annars så Visma har ju tappat den här marknaden till Fortnox egentligen kan man ju säga. Och det är framförallt deras SBCS som har tappat marknad. Och de har ju en egen cloudlösning och haft i många år också. Det är inte jättetransparent men den tycks inte vara i närheten av Fortnox i alla fall. Och inte ens om man adderar Boku Speed Ledger och deras cloud-version av SBCS, så tycks man vara på den nivån som Fortnox är, i alla fall.
Det blir väldigt svårt att konkurrera med pris i alla fall, när Fortnox redan är så billigt också och de inte heller aggressivt höjer priserna. Så det är svårt för en konkurrent att komma in. Det enda sättet är väl med en bättre produkt, men där verkar Fortnox ändå ha en ganska bra produkt.
Ja, och sen är det ju som vi var inne på tidigare här med nätverkseffekter. Det är ju inte bara på byråsidan, utan du har ju också över 400 integrationer. Och klart att är du en mjukvaruutvecklare och vill göra någonting till småföretag, så är det klart att integrera med Fortnox, det bör ju vara bland det som ligger högst på prioritetslistan förmodligen, med tanke på att du kommer åt en tredjedel av alla småföretagare med en integration.
Ja, exakt. Mm. Man brukar ju prata inom mjukvara om Rule of 40, vilket är att vinstmarginal plus då tillväxt överstiger 40%. I senaste kvartalet så låg det på, nu är det en modifierad Rule of 40-ish kan man väl kalla det, för det är EBIT man kollar här, alltså EBIT marginal plus tillväxt var 73% i senaste kvartalet. Det är enormt bra siffror innan man ens aggressivt har börjat öka ARPU, så att säga. Så att det är ett högst lönsamt bolag och växer innan man ens som sagt på riktigt har börjat monetisera sin användarbas. Hur ser du på det här framåt och hur mycket kan den växa och hur länge?
Ja, men det är som du säger, väldigt starka siffror. Man ska väl komma ihåg där att de får ju en liten boost av förvärv där. Men trots det så är det väldigt starka siffror. Tillväxten kommer ju gå ner i min bild i procent, just för att kundtillväxten, även om jag tror att den kan hållas uppe i absoluta nivåer ett par år till, så blir den ju rent matematiskt då lägre i procent. Å andra sidan så tror jag att det finns mer potential på marginalsidan. Där bör man kunna nå 40% om ett par år. Mm. För det här är ju ett bolag, så att det är liksom ingen direkt koppling mellan kostnader och intäkter, utan kostnaderna, det beror mycket på hur mycket väljer de att anställa, hur mycket väljer de att investera i produktutveckling och sälj och organisation. Så att det man investerar idag, det kommer ju synas i intäkter först om flera år. Mm. Samtidigt som du har en sån hög marginal att du ändå kan finansiera det utan problem idag. Så att, ja, men säg att den dagen marknaden är mogen, så kanske man kan snitta någonstans då 15% i ARPU-tillväxt över ganska lång tid, tror jag. Samtidigt som du kanske har en marginal då på 40%. Så att någonstans kring 55 vore väl inte omöjligt även på lite längre sikt.
Mm. Och de handlas ju ungefär runt ditt base case, handlas ungefär på 52 kronor idag. Ditt base case är 55. Så du anser jag kanske att den är lite fair valued liksom, just för stunden. Vad är riskerna här uppe?
Ja, det är väl som det alltid har varit, tycker jag, i den aktien, att det är ju en hög multipel. Tittar man på operations så tycker jag att de är väldigt stabila. Det är också väldigt transparent. Du kan se kundintaget kvartal för kvartal. Du kan se hur snittintäkten utvecklar sig. Så att väldigt stabilt. Det är väldigt sällan det kommer någon negativ överraskning som har att göra med hur företaget faktiskt presterar. Men sen, det är väldigt höga multiplar.
Men det var ju lite på tapeten för värderingen. Ja, det är väl en bra typ av risk egentligen. Att det är kanske lite för dyrt, men att det är liksom den enda risken. Men under covid var det ju på tapeten att liksom, det är en stor risk med small medium businesses om ekonomin liksom skulle gå i stöpet. Och det var ju många som var oroliga för det när många småbolag fick stänga ner. Men då insåg man ju sen att man ser inte upp sin eller man slutar inte redovisa liksom det första man gör.
Nej, det är typ det sista du gör när du till och med är i konkursbo.
Ja, nej, exakt. Så att man måste behålla sin redovisning ganska länge. Men en riktig djup recession måste ju ändå på något sätt där man ser ändå konkurser och sådär, måste ju ändå vara en risk.
Ja.
Alltså, är det typ den enda risken här, eller hur ser du på den sidan, på risksidan?
Ja, nej, men det har du ju helt rätt i. Att det är klart att om då fler företag går i konkurs utan att det startas upp lika många nya, så är det klart att fler konkurser, högre churn, inte så mycket nya företag, också svårare att växa. Så att absolut, det är klart att en lågkonjunktur skulle förmodligen ta ner tillväxttakten lite grann. Och vi såg ju ingenting av det när det gäller kund snittillväxten under corona, men vi såg ju att tillväxten per snitt på snittintäkten, den ökade inte lika kraftigt som den brukar göra. Den var nästan flätt ett par kvartal faktiskt, och då var det ju mindre fakturor i samhället och så vidare som gjorde att den var lite mer blygsam än vad man kanske har hoppats på. Så att snittintäkten per kund, den har vissa cykliska element, och blir det riktigt tufft så kan även kundintaget såklart påverkas. Absolut. Men det skulle jag säga att det kommer de kunna hantera ganska bra. Mer orolig skulle jag vara om det dyker upp någon ny konkurrent som har mycket bättre automatisering, gör det mycket bättre på något sätt rent tekniskt, så väldigt mycket bättre så att det faktiskt är värt att byta. Mm. Men jag ser inget sånt just nu, utan som du var inne på, värderingen, den är ju hög, så att de måste prestera bra. Räntorna får heller kanske inte vara för höga och så vidare. Det är väl det som är...
Det är lite intressant när du säger det, för att värderingarna har kommit ner för högt värderade bolag. Men kanske framförallt för bolag som inte haft så stabila intäkter. Men Fortnox också klarar sig rätt bra i den här nedgången. Så den nu är värderingen kanske förhållandevis ännu högre. Hur ser multiplarna ut nu på, säg, innevarande och nästa år? Om vi kollar EBIT till exempel.
Det har du helt rätt i. Och jag tror att den här prishöjningen man aviserade kan nog ha gett lite stöd till det också. Att man visar någonstans att man har pricing power, tror vi. Nu har ju inte prishöjningarna gått igenom än i siffrorna, så vi vet ju inte om churnen har ökat, men vi tror ju inte att den kommer göra det i alla fall. Och om vi då tittar på EV/EBIT för nästa år, så ligger det på 42 på våra prognoser. Det är ju en hög värdering, och EV/sales ligger på 17,5 ungefär, och det är ju klart högst bland de nordiska SaaS-bolag som vi tittar på, men vi tycker också att Fortnox har den bästa kvaliteten.
Yes, ja, men det förklarar ju som sagt, eller förklarar inte värderingen, men som sagt,
det är
ett väldigt kvalitativt bolag som vi har pratat om.
Och det får egentligen summera Fortnox också då. Fredrik, vi har egentligen bara en fråga kvar, och det är: äger du Hexatronic och äger du Fortnox?
Jag äger Fortnox, men inte Hexatronic.
Okej. Men då får vi tacka för oss och ha det så gött i Göteborg.
Tack.
Vi välkomnar in Viktor Lindström, min stand-in för Media Game Semest.
Tackar, tackar.
Och även Thunderfall som vi kommer att prata om senare. Men ja, vi ska snacka lite Media Game Semest, deras rapport som de släppte för ett tag sedan. Vad är dina kommentarer på rapporten?
Ja, rapporten var väl egentligen ett icke-event, och både försäljningen och vinsten var redan förannonserade i då de gjorde ett förvärv och tog in kapital, var det typ en månad innan. Ja. Så att det var väl, men däremot så vid det här förvärvet då så höjde de sin guidance. Men utöver det så var väl allting in line, men det som fortfarande var intressant i rapporten var att de växte dels organiskt 18%, och att de har slutat med, innan har de särredovisat games och media, nu ska det vara har de gjort en ad transformation då, så att det ska vara demand side, supply side segment redovisning istället. Och att då de växte framförallt med nya kunder, eller software och client som man kallar det, växte med 25%, och även så, vilket då bäddar gott för framtiden.
Ja, det som imponerade mest på mig var nästan net revenue retention rate, de kallar det någonting annat tror jag, men på 125%, och det är ju inom media då, men om man ska förklara det är ju i princip intäktsexpansionen på befintlig kundstock då, som man hade för ett år sedan om man inte tog in nya kunder, och minus churn då. Ja. Så det betyder i princip att man kunna klämma ut 25% mer i intäkter från samma kundbas.
Ja, men exakt. Och det är ju framförallt då, men dels visar det ju tecken på deras EBITDA är konkurrenskraftigt, samtidigt som det brukar också vara marginalhöjande, så att det är ju extra positivt.
Exakt. Du nämnde ju det var 18% organisk tillväxt, det var 27% tillväxt totalt. Deras EBITDA-marginal låg på 27%, och ja, det är inom deras mål som de har, inom deras guidance. Som sagt, siffrorna var ju kända sedan innan. För att de rapporterar ju liksom som en trading update och sen också innan rapporten. Så de rapporterar väldigt mycket och ger guidance till skillnad från många svenska.
Ja, exakt.
Så att det var ju ganska känt. Men det är ändå god organisk tillväxt måste man säga, med tanke på att de här jobbar ju inte med att släppa nya spel. Så att det är ju liksom drivet av att spelarbasen liksom har varit mer aktiva kan man säga. Det är klart att de lanserar lite nya spel, men om man kollar på marknaden, de verkar ändå på mycket på MMO-marknaden fortfarande, även om de försöker röra sig mer mobilt. Och kollar man på PC och konsol så har ju den marknaden ändå varit ner i Q1, så de växer ju på väldigt bra ändå med deras gamla titel.
Ja, exakt. Sen, men däremot så vet man ju inte, med den nya segmentredovisningen så vet man ju inte exakt hur det ser ut underliggande.
Nej, det kan ju vara media.
Men troligtvis skulle jag tro att det är media som driver på det.
Ja, för vi vet att media har växt på bra också. Som sagt, det ser vi också i Net Revenue Retention Rate och i Ad Software Clients. Men om vi pratar, de gjorde ju ett förvärv. De är ju kända för att göra sina förvärv. Jag tror det var EV/EBITDA 9.
9 gånger, ja.
Och earnouts på det. Vet jag. Nu vet man inte vad det är för krav på de earnoutsen, men det som jag funderar lite på, att Remco säger ju att det här är ett billigt förvärv, och då vet inte jag vad han tittar på, för att på den noterade marknaden så är det ju billigt med 9 gånger EBITDA för en mobilspel bolag, men på privata marknaden, om man kollar Embracer och Stillfront och sådär historiska förvärv, så har det varit 5-10 gånger EBIT.
Ja, exakt.
Vad tycker du, och vad tror du Remco tänker när han säger att det blir?
Men först och främst kan man tycka att det känns ju, alltså dels så går de med indikativ guidance på det här Axis Emotion för att skulle bidra med 2022. Och då skulle ju allt annat lika då köpeskillingen gå till 9 gånger EBIT. Men sen tror jag att de har vilja att betala upp till det, och är att de kan ju nå ganska kraftiga synergier med just förvärvet. För dels är det ett mobilspelsföretag, fokus på racing, som har redan nu EBITDA-marginal på runt 60%. Och en väldigt hög, ja det är väl 85% är intäkter. Men framförallt så har de haft väldigt begränsad UA-spänning. Så att du kan ju, dels kan ju det här då, Axiomotion, dels driva på UA-n, där de kan behålla en marginal in-house via att de hela själva MGI äger tech-stacken.
Ja, de är ju billigare i valet.
Ja, exakt. Och sen så och kan effektiva. De maximera då liksom ad-intäkterna. Så det ska ju, på så sätt kan ju Axie Motion, är det positivt för deras del. Samtidigt som själva MGI-koncernen får du tillgång till som de kallar first party data, som är jäkligt viktigt i deras själva media delen som nog kan göra erbjudandet ännu mer konkurrenskraftigt, och på så sätt kan de få in ytterligare då software clients.
Ja, deras medieintäkter kan ju verkligen dra nytta av, alltså som du säger, first party data, för det var de kommunicerade hur många miljoner downloads där.
Ja, 700 miljoner ungefär.
Precis, och det är ganska mycket, för man är ute efter datat främst, tror jag, snarare än kanske intäkterna. Och då tänker man, alltså den first party datan gör ju att i en IDFA-värld, i princip, alla pratar om IDFA, men ingen förklarar det, men i princip så är det ju så att tidigare kunde man tracka vad Facebook till exempel kunde tracka, vad en person som använde Facebook på en telefon gjorde i hela telefonen, i alla andra appar, i liksom vilka typer av sökningar man har gjort och allt möjligt. Nu kan Facebook bara tracka vad personerna gör på Facebook. Om inte personen ger tillåtelse, alltså opt-in. Och då blir det mycket svårare att targeta folk då, för man vet mycket mindre om varje individ. Och det här gäller då på det Apple införde. På deras telefoner, men Google kommer antagligen införa liknande. Och det här påverkas man inte av om man då har first party data, om man äger då spelen, för då vet man, då har man i alla fall mer information om spelarbasen då som spelar spelet, och då kan man targeta de kunderna bättre genom att serva ads i det spelet då. Så då kan man ju då delvis monetisera med bättre UA som du säger, genom att MGI har effektivare UA. Sen kan man monetisera bättre genom att få bättre betalt för adsen i det här. Så de jag antar att internt så tycker inte de att det här är EV EBITDA 9. De ser väl efter synergier att det är nu.
Ja, exakt. För de angav ju också typ att allt annat lika om Axiomotion hade varit i koncernen 2021.
Mm.
Med alla synergier skulle ju EBITDA öka med 20%.
Ja.
Så att, ja, vi får se. Sen så tror ju management att Axiomotion kan växa då. Ja, medium term, kanske säg 2-5 år, så kan växa EBITDA med 150%.
Precis, det är ganska aggressivt.
Det är ganska exakt, så att då får man väl se om det är så dyrt som många tror, eller som många tycker.
Mm, och det är ändå någonting, det säger ändå någonting om Axiomotion också, även om alltså, man kanske inte har hört talas om de spelen, men det är väldigt många downloads, väldigt bra marginaler utan att ha satsat så mycket på UA. Det kanske just därför marginalerna är bra, men jag menar, de har nått många spelare utan att sätta på UA och därför har de bra marginaler, men det talar väl lite att det är nischspelare. Man kanske i en nischmarknad behöver man inte satsa lika mycket på UA, för det finns kanske inte så mycket racingspel som är, ja, för mig, jag får känslan av att de satsar på ganska så här verklighetstrogen liksom simulering, racing simulering liksom.
Ja, men det är väl, de har väl 3 spel och sen så har de väl 2-3 under utveckling. Nej, men generellt sett är det väl ett intressant förvärv och att de fokuserar allmänt då på mobilspelsföretagen vid förvärv.
Mm.
Och där tycker väl jag framförallt att synergin är som störst inom koncernen.
Du var inne lite på att det liksom transformeras från kanske ett, fokus har ju varit gaming med att nu bli ett adtech-bolag. Hur tror du att det kommer att tas av marknaden och med tanke på hur värderingen kan påverkas?
Ja, alltså allt annat lika kan man tycka att vi pratar mycket om här på Reddit om modes, att modesen med att bygga upp själva det här ekosystemet av first party data, software clients. Den är ju avsevärt högre än ett vanligt simpelt MMO-spel.
Mm.
Och det är väldigt mycket mer komplext. Så på så sätt. Och sen kan de nu då visa ytterligare på att de kan ha ett konkurrenskraftigt erbjudande och växa organiskt. Så borde ju allt annat, kan man ju tycka, om tippen ska komma upp. Sen har ju nu dels många förvärv på stryk och framförallt bolag med hög skuldsättning på stryk.
Mm.
Och skuldsättningen är ju relativt hög i MGI. Den är väl performa på
3, tror jag.
2,7.
Ja, just det. Då har man inte ens räknat in hela året med förvärven.
Nej, men performa basis runt 2,7.
Det är performa basis. Men vad ligger multipen på nu för MGI?
På EV/EBITDA om man
säger 2022.
På runt 6 gånger.
Mm. Ja, för det är det som är lite oturligt när man gör en emission i samband med förvärvet. Så där är det liksom inte ens ett multipel arbitrage.
Nej, och spelet också att de finansierar med en emission så att du har en utspädningseffekt på 6%.
Precis.
Så att du måste ju nå, och allt, ska man bara göra en simpel performa, alltså beräkning, så adderar det sig 7% på EBITDA.
Mm.
Så de måste verkligen uppnå synergierna för att det ska bli någon skapa aktier.
Ja, för det är ju det som är synd att de har lite, alltså de ligger på gränsen vid nettet. För annars hade det varit fördelaktigare i det här läget med den här multipen att kanske finansiera förvärvet med en skuld istället.
Exakt.
Mm, ja. Så som alla märker antar jag att Danny har gjort initialaren, så han kan inte hålla sin baby ifrån och börja prata om den. Nu ska vi gå över till nästa bolag, Thunderful. De hade ju rapport. Deras aktie föll väldigt mycket på rapport. Ska du kunna kommentera på rapporten och sen ifall du tycker att fallet liksom återspeglar rapporten?
Ja, absolut. Det var ju lite länge sedan, så får vi se om jag kommer ihåg allting. Men det föll väl 30% på rapportdagen och alltså vi hade väntat så att rapporten skulle vara ganska svag. Absolut. Och sen den kom in kanske något svagare in line med vår estimat. Men sen så skickade marknaden aktien 30%. Och det var framförallt lite, dels så guidade ju bolaget då för att distributionsdelen kommer fortsatt se svag vinst i Q2 och Q3. till följd av framförallt höga inventarienivåer, så att de måste jobba ner mot Q4 som är väldigt säsongsmässigt starkt och viktigt. Så det kommer leda till prispress. Och sen så, det skrevs inte ut i rapporten, med två SteamWorld-spel som ska vara ett av de, eller två av de största releaserna för 2022 blev också då uppskjutna till 2023. Men det fanns också positiva glimtar i det hela som gjorde att Final Fantasy strategi inom games då, ifrån att jobba mycket med plattformsavgifter eller plattformsdeals. Och de har säkerställt då kan man säga då, avtal på 6,5 miljoner dollar, varav 5 kommer realiseras som intäkter under i år, 2022. Och sen så är det ytterligare diskussioner om plattformsdeals på ett värde mellan 15 till 20 miljoner dollar. Och då för att citera Brian då, vdn, så är han highly confident att de kommer signeras, och då är det rimligt att anta att 30% av det värdet kommer realiseras som intäkter under 2022. Och det ska komma ihåg att dessa plattformsdeals och kommer då in som milestone payments och är väldigt, väldigt, ja, de är lönsamma som satan. Så att vad ska man säga då, att vi utifrån det så har väl vi reviderat ner då estimatet med 10%, men aktien skickades ner 30%, vilket är väl en klar överreaktion enligt både mig och många andra här i rummet i alla fall.
Ja, tänker främst på Danne. Jag vet det. Men och får man titta nu på aktien, den handlas liksom under vårt bear case som är på 32, aktien handlas 20 och vi har base case på 49. Är det kanske mer en förtroendekris jämt emot den historik de har haft sen notering, eller vad tror ni båda? För ni båda är ju typ aktiva analytiker på den här.
Ja, alltså bara för att fylla i det Victor pratade om. Liksom, distributionen var ju den negativa överraskningen i den senaste rapporten. Jag tror EBITDA-marginalen kom in på runt 3%. Bergsala, som är största benet inom distribution, de klarade sig ganska bra. Drabbades bara lite av FX-effekter och komponentbrist som gjorde att de inte kunde sälja lika mycket produkter som de ville sälja, för de fick inte tillräckligt mycket produkter från Nintendo. Då, så, ja, antalet Nintendo Switch.
Ja, där är fortfarande efterfrågan större än vad de kan leverera. Så att det är ju inget...
Exakt.
Ja, det kan ju inte de göra så mycket åt. Så det är inget strukturellt problem i Bergsala, vilket är positivt.
Så det var liksom... För när vi pratar om förtroende, det är därför jag vill gå in och förklara det här. För att jag tror att en stor del av förtroendet är att distribution skulle vara stabilt. Och så kommer det ett supersvagt kvartal, och det var det första förtroendebristen också som kom i Q4 efter man noterades. Det var också distribution. För där var det väldigt svag lönsamhet då också. Och det som hände nu var att NGS, som säljer då datormöss, stolar, tangentbord och sådär, hade jättesvag lönsamhet. Det är för att det kom in deras slutkund då, alltså de distribuerade det till butiker, hade liksom fullt i lager, så de behövde inte köpa in mer i lager. Så då har man massa pall och ökade logistikkostnader, för man har massa pall och logistik och personalkostnader. Så när man också sålde mindre så slog det väldigt kraftigt, för att ökade kostnader, mindre intäkter. Och Amo Toys sålde ändå ganska, de hade en ganska bra försäljning, men även de hade ökade logistikkostnader. Och där är det mer säsongsbetonat också, för de fick in saker sent, och det är liksom saker som ska säljas till julhandel till exempel. Det funkar inte så bra att sälja i sommar eller i januari. Så allt det gjorde att de hade ökade lagerkostnader och så vidare. Och helt plötsligt så blev lönsamheten väldigt låg. Och då undrar man, hur stabil är den här businessen? Men går man tillbaka och kollar prospektet, så marginalen var väldigt stabil 2017, 18, 19 inom distribution. Så jag tenderar ändå att köpa managements ursäkter, och istället för att se det som ursäkter så tror jag liksom, det är komponentbrister, det är supply chain issues. Ja, men jag har en sista fråga när det kommer, för de flaggar ju för det, CFO gjorde det, tror jag, Anders Markqvist på kallet, att de har ju ungefär 800 miljoner i lager nu på grund av de här logistikproblemen. Och en positiv silver lining där är att de kommer ju sälja ut det tyvärr kommer de kanske rea ut en del, men de kommer ju sälja ut mycket och då kommer de inte behöva ta in nytt lager och då kommer det bli väldigt bra för rörelsekapitalet och det kommer vara väldigt bra för operativa kassaflödet. Så det borde man i alla fall se fram till Q4, att det operativa kassaflödet bör öka.
Ja, men absolut. Det var redan bättre, för både Q3 och Q4 var ju som sagt, Q3 drabbades av lageruppbyggnad, Q4 av lageruppbyggnad och en hög andel kan man säga, försäljning under Black Friday som gjorde som inte konverterades då. Så att det var redan en kassaflödet förbättrades redan under Q1.
Mm.
Och det bör ju sannolikt också förbättras. Och det, ja, det räknar man med framöver också.
Ja, för det flaggar bolaget själva för. Så att det är som sagt någon silver lining att liksom kassan kommer öka och om operativa kassaflödet kommer vara bra. Och som du säger, alla plattformdeals. Så får man ju kanske vänta lite längre på nästa stora spelsläpp då. Men, ja, men då får vi tacka Victor.
Yes, det var allting för updaten både på Medelgrens Invest och Thunderfall. Och sista frågan till Victor. Äger du fortfarande bolagen? För jag tror du ägde dem senaste...
Nej, det gör jag inte.
Du äger dem inte. Jag tror inte du ägde dem då heller. Förresten.
Nej, han ägde MG.
Nej. Ja. Så, tack så mycket Victor.
Tackar.
Denna podcast är för att informera om Reddas tjänster. Ingenting av innehållet ska tas som en rekommendation och allt som sägs behöver inte reflektera bolagets åsikter och värderingar. All handel med finansiella produkter innebär en risk. Besök redda.se för fullständig friskrivning och analys.